Jag trodde det var en människa, men det var hennes kläder. Och jag visste ej att det är samma sak. Och att kläder kan vara mycket vackra.
Och med den här dikten av Henry Parland öppnar vi Kulturpoddens avsnitt om mode. Tack för det, Marit. Mm. Hur skildras mode och vad står det för? Det är det vi ska diskutera. Och det här ska vi göra utgående från det att filmen The House of Gucci nyligen haft premiär. Detsamma gäller den nya säsongen av tv-serien Sex and the City. Så har vi författaren Sanna Tahmanainens modeintresse och president Kekkonens stil. Så det kommer att bli en sån där salig blandning av mode. Och vid sidan av Marit då, som inledde med diktuppläsning, så har vi Lasse i studion och sen jag själv, Silja, som vanligt. Och när vi hörde den här dikten här av Parland så talar han ju eller skriver om det här med kläderna på något sätt som identiska med människan som bär dem. Och då undrar jag vad ni säger om den bilden.
Ja, visst så ligger det ju någonting det där nog. Och det är ju välkänt hur till exempel sådana, jag tänker på sådana här diktatorer och liknande, här brukar använda sådana här olika ganska uppseendeväckande kläder för att framhäva sin egen person. Jag kommer till exempel ihåg i den här, det finns en fantastisk dokumentär som heter When We Were Kings, som handlar om den här George Foreman och Muhammad Ali, som när de ska boxas i Zaire 1974. Och då var ju det här landet en militär diktatur. Där går den där, där finns det sån här filmmaterial var den där diktatorn går med en sån där alldeles fantastiskt bling i sån här, vad ska man säga, en sån här överrock av liksom leopard, som han liksom knallar ner för någon sån här röd matta där. Liksom på något vis bara den där hållningen och den där kombinationen av det här alldeles otroliga plagget liksom, så bara utstrålar det här hur han äger hela det där landet.
Mm. Nej, det är ju klart, alltså kläder signalerar ju alltid någonting. Antingen så, just som du talar om, Lasse, om det här med att visa status genom vad man har på sig och hur mycket någon kläder till exempel har kostat, det är ju en tydlig signal. Och sen då förstås en vilja att ingå i någon sammanhang, att man bär kläder som signalerar en tillhörighet i en viss grupp till exempel. Eller sen kan man ha kläder som är helt vanliga och signalerar att man kanske inte alls bryr sig om vad man har på sig till exempel.
Jag tänkte igen på det jag läste här just med anledning av den här nya säsongen av Sex and the City, en intervju med Patricia Field som är den som har skapat på något sätt den här looken. Vi kan komma närmare in på själva modet i sig sen senare. Men hon har talat om det att hon bygger upp på något sätt det här arbetet som en triangel. Att ett hörn utgörs av den här skådespelaren och ett hörn utgörs av rollkaraktären och det tredje är sen den där klädseln eller outfiten. Och att de måste på något sätt vara i samklang med varandra, för att om inte de kläder man hänger på en skådespelare på något sätt är i samklang med den personen, så blir rollkaraktären en dräkt som gör att det ser utklätt ut. Mm. Och det var något som jag tänkte på, för att det var ju nyligen premiär på en film om prinsessan Diana igen, Spencer. Och då satt jag också och funderade på att, men vad är det just det här att det ibland känns så där som att de där skådespelarna lär sig att gå som de här som de gestaltar och de talar som dem och det låter väldigt naturligt, men sen klär de på sig de där kläderna. Och just för att det finns vissa plagg som är så förknippade med Diana eller med Jackie Kennedy eller med vissa av de här ikoniska gestalterna, så blir det en sån här effekt av utklädhet, därför att man vet att det här är nu en outfit som från början har tillhört någon annan.
Ja, det går inte att byta ut den.
Nej, det blir på något sätt lite fel. Mm, mm. Men jag tänkte, Marit, när du talar om det här just med det behovet av att ingå i ett sammanhang, så där har vi ju författaren Sanna Tahmanainen som har skrivit just om det här.
Ja, alltså när jag tänkte på vilken finlandssvensk författare som för mig symboliserar någonting som har med mode att göra, så kommer jag ju genast att tänka på Sanna Tahmanainen. Hon har ju skrivit åtminstone två böcker där mode spelar en central roll, eller kläder i synnerhet. Och då tänker jag på framförallt på hennes roman om Coco Chanel, Den lilla svarta, som kom för ett antal år sedan. Där hon skriver fram en Coco Chanel som ett slags Askungesaga, skulle jag säga. Där hon lyfter fram den här livshistorien som vittnar om en ung tjej som kom från ganska modesta förhållanden, men som sen tog sig hela vägen till Times lista över 1900-talets 100 mest inflytelserika personer. Och det som Sanna Tahvanainen gör i Den här lilla svarta är att hon koncentrerar sig på en viss tid i Coco Chanels liv, och det är då framförallt 1920-talet. Det var ett decennium då Europa kravlas upp på fötterna efter första världskrigets katastrofala och förödande år. Men det var också ett väldigt centralt decennium i Coco Chanels liv, både privat och professionellt. Då hade hon öppnat en egen butik i centrala Paris. Hon ritade scenkläder för den ryska balletten, hon lanserade en egen parfym och hon ritade den lilla svarta knäkorta klänningen som alla känner till. Och hon berättade också om hur Coco Chanel tar steg in i finsalongerna och blir en självskriven gäst på alla sådana här viktiga sociala tillställningar. Och jag skulle säga att i Sanna Tahvanainens berättelse så framstår Coco Chanel som en väldigt rakryggad, kompromisslös, egensinnig och också krävande kvinna. Kanske också lite kvävande. Det var en kvinna som chockade omvärlden med att hon tog verkligen för sig. Hon stakade ut sin egen väg och gick sin egen väg med rak hållning. Men sen skriver hon också väldigt berörande om hur ensam hon var. Och hur sårbar hon var. Och hon bodde ju, hon hade ett hotellrum i Ritz där hon bodde. Det var i en privat våning i samma hus. Nej, hon hade alltså en privat våning i samma hus som hon hade sin butik och ateljé. Men hon sov i sin lägenhet i Ritz.
Okay.
Eftersom hon inte ville vara ensam. Hon kände att hotellgästerna var hennes vänner på något sätt där. Men där på nätterna så ligger hon och har ont samvete och kommer ihåg obehagliga händelser från barndomen och besvikelser. Och i drömmarna så får hon tillbaka till den här utsattheten och övergivenheten som hon har upplevt som barn. Och här finns en scen bland annat där hon klipper sönder sin sidenpyjamas och skär sig blod över hela kroppen då för att lindra den här smärtan och sorgen och saknaden. För hon var en väldigt ensam människa. Hon fick aldrig något barn, hon gifte sig aldrig. Hon hade väldigt många älskare. Men ändå så var hon på många sätt en väldigt privat människa här. Så det är en väldigt berörande berättelse som Sanna Tahvanainen skriver om Coco Chanel på många sätt där. Så man verkligen, hon levande gör henne verkligen. Och det som Sanna Tahvanainen är så fenomenal på är att hon lyfter fram de här detaljerna. De här dofterna. Ett väldigt poetiskt kryddat språk som hon har. Så att det är en väldigt spännande berättelse.
Jag funderar just när du beskriver det här, hur hon beskriver dofter och sånt. Ja. Hur är det med själva det här modet, alltså kläderna, det här skapande av det som hon blir känd för? Hur beskrivs den biten?
Då finns det också där, men det kanske är Coco Chanel som person som är mer intressant, skulle jag säga, i Sanna Tahvanainens berättelse. Att kläderna finns ju där, modet, skapandet och hennes förhållande till de som jobbar i hennes ateljé och så vidare. Men det är nog henne som person som hon är mer intresserad av. Sen beskriver hon ju då förstås det här med hur Coco Chanel föredrog en sån här väldigt enhetlig och avskalad färgskala. Det var ju inte några stora blommiga mönster eller så här, utan det var mera det här svarta hon var intresserad av. Någonstans skriver Sanna Tahvanen också att kvinnor är upptagna av alla färger förutom avsaknaden av färg. Men för mig är svart den enda färgen. Skönheten hos svart är absolut. Och så också Coco Chanel blir ett slags snövit med hår svart som ebenholts och hyvit som snö och läppar röda som rosor eller blod.
Det är en fin beskrivning och orsaken till att jag undrar det här är just därför att jag tycker att dilemmat med mode eller att skildra mode är det att du på något sätt just så här verbal form kan göra det. Men sen när det var först i film eller till visuell form i övrigt så är det jättesvårt att komma förbi den där ytan. Att i berättande få in det här med just hur hon ser färgen svart. Mm. För det du ser är liksom svarta klänningar. Om ni förstår hur jag menar. Ja. Det är svårt att komma under ytan av själva ytan. Eller har ni sett några tolkningar, sådär visuell form som känns som att ja, men här får jag en känsla för vad den här modeskaparen har velat med det den uttrycker?
Jag är benägen att lite hålla med dig faktiskt, Silja, att det är någonting knepigt med det där. Jag tänkte nu när jag förberedde mig för det här samtalet främst på sådär manliga stilikoner och fundera lite på sådana figurer som har blivit kända, eller just så här tv-serier och filmer och sånt där som har blivit kända för just det här utseendet. Och det första och främsta jag kom att tänka på var den där tv-serien Mad Men, där Jon Hamm spelar en sån där marknadsföringskille på 60-talet som heter Don Draper, som är sådär skitsnygg och liksom enormt stilig, och de har verkligen slipat den där 60-tals estetiken till en sån där fin liksom spets i den här serien. Men där finns det är just den där samma tendensen som vi har pratat om tidigare också i det här programmet, att det var den där serien handlar om är ju det här, hur de här människorna i det här på ytan väldigt framtidsoptimistiska Amerika på 60-talet som verkligen är på toppen av sitt självförtroende och sin på något vis makt i världen. Samtidigt så är alla de här människorna totalt knäckta för att de har på något vis ingenting att tro på. Den där kontrasten är fantastisk att bygga på, eller liknar till exempel noveller av Richard Yates som är på ett jättefint sätt på något vis gestaltar den där förtvivlan som finns i den tidens samhälle och i den där tomheten mellan de där människorna. Och problemet är att den här serien Mad Men är så snygg att den blir liksom, att den har blivit en sån här stilikon och alla på något vis, det blir som en sån här fetisch, och plötsligt så vill så jag har upptäckt, eller jag tycker att jag har märkt lite en sån där tendens att på något vis så där, bland just liksom män att lite sådär idealisera Don Draper som sån där typ, för han är så cool. Och det är ju inte alls det som serien handlar om, det är ju tvärtom. Det är ju en tragisk historia, men den där modet är så snyggt så det går inte att, det går liksom emot. Eller det på något vis överröstar det där budskapet. Jag tycker det är
Det är ganska intressant just att det kan bli en sån där ett tveeggat svärd. Att det som är på något sätt stiltroget och framhäver någonting på ett bra sätt kan samtidigt bli en huvudrollskaraktär i sig som tar över.
Nej, jag kom plötsligt att tänka på en film som jag inte har sett på länge, men som så här nu dök upp i mitt minne, nämligen Paul Thomas Andersons Phantom Thread, som utspelar sig i London på 50-talet, och där får man då följa en berömd klänningsmakare, Reynolds Woodcock, som bor tillsammans med sin syster. Och sen blir han kär i en ung servitris, Elma Elson. Och där tycker jag att kläderna verkligen får ta plats. Och kläderna är ju sinnliga och varje liten. Och den här kameran också zoomar in på alla detaljer. De här tygöverstrydda knapparna och hur man knäpper upp saker och ting. Jag tycker också att kläderna låter i den filmen. Varje liten frasande kjolfoll, klänningsfoll och spetskrås och allting. Den är väldigt sinnlig. I tygerna och tygernas funktion och hur vackra de är.
Ja, där finns det också någon slags koppling mellan de som bär kläderna som han skapar. Om man tänker på de här modevisningarna som finns invävda i den och så. Det är jätteroligt att du nämner den. För den är på något sätt en sån där ytterlighet som är på helt andra änden av skalan. Om vi tänker på den modefilm som nu har varit mest omtalad, The House of Gucci. Som ju då uttalat ska handla om ett modehus. Men hur blir det riktigt med den delen?
House of Gucci, jag vet inte var jag ska börja. Alltså jag satt där i salongen och tänkte att vad är det egentligen den här filmen handlar om? Det handlar ju om familjefejder och interna stridigheter inom familjen Gucci. Och i fokus har vi då Maurizio Gucci som är en av arvtagarna och hans blivande fru Patrizia Reggiani. Och relationen mellan dem som till en början är väldigt intensiv och väldigt kärleksfull. Men så småningom så blir den mindre kärleksfull om man säger så. Och den slutar i uppbrott och ond bråd död. Det är ju ingen hemlighet att avslöja det här, för det känner de flesta till. Men modet i sig där, alltså jag hade nog väntat mig mer att vi skulle få vara med i syateljéerna, att vi skulle få följa någon designer. Och det här finns ju den här ena designern som spelas av
Jared Leto
som är kusin till den här Maurizio Gucci som har en vilja att skapa en egen kollektion, men han blir hela tiden motarbetad, och han som gestalt tycker jag är intressant där i sig, för han är egentligen den enda som står för det här mode, någon slags vision över hur han skulle se framtiden för det här modehuset. Men annars är det nog, handlar det väldigt mycket om interna fejder och stridigheter.
Ja, nej, jag var också fascinerad av en film som är långt över, den var närmare 2,5 timme lång, och därför kommer ungefär 2 hänvisningar till mode. Det ena är just några skisser som, som han då har gjort, och sen är det en modevisning. Och i övrigt så är det mest bara att rollkaraktärerna då på något sätt iklär sig Gucci-kläder, om man kan flasha ett Gucci-bälte eller någonting så här, så att man ser den där logon så att man känner in och väskorna och så där. Men det är jätte lite av det.
Ja, sen tänkte jag så här, när vi nu talar om mode och så vidare, så det handlar ju jättemycket om produktplacering, och att vi nu också nämner ordet Gucci flera gånger, så handlar ju också om att vi går med i det här, att prata om de här modemärkena. Och alltså, modehuset Gucci fyller 100 år i år.
Mm.
Det grundades 1921, så den här filmen är på sätt och vis antagligen en del av en marknadsföring. Vi ska än en gång ha huset Gucci i våra medvetanden. Salma Hayek, som spelar en spåkvinna som har en väldigt central roll i den här filmen. Hon är gift med en man som heter François-Henri Pinault, som är huvudägare i det franska holdingbolag som äger Gucci idag. Hallå! Kopplingen!
Det här är nog en sån här linjedragning som har suddats ut ganska mycket. Faktiskt att det nu är helt okej att ha en film som heter The House of Gucci. Jag tänker på de modeskildringar som har kommit till. Det har ju kommit många filmer om Coco Chanel,
Coco
till exempel,
Chanel
som person. Men där brukar man har inte haft dem att heta Chanel, utan de har hetat då Coco eller någonting kring hennes namn.
Eller sen har vi The Devil Wears Prada.
Exakt, och där väver man inte heller in de konkreta märken som lyfts fram. Eller filmen om Yves Saint Laurent, som heter Yves Saint, tror jag bara.
Mm.
Och så här att man på något sätt har kringgått det. Men jag tror att en sån här vattendelare också med det här har varit just tv-serien Sex and the City.
Mm.
Som ju börjar som en sån där tv-serie som skildrar då fyra väninnor i New York och deras vänskap och så vidare. Sen växte den här modeaspekten av det till att bli allt större efterhand. Den har inte alls lika mycket utrymme i den där första säsongen. Sen insåg man att det här är som ett, det precis som du var inne på med Mad Men, att modet i sig är en huvudrollskaraktär i sig, och att man börjar fokusera väldigt mycket på det. Och att efterhand blev det mer och mer så här att man kunde fjärma sig från den här verklighetsaspekten i det att vi har en frilansjournalist som iklär sig plagg som kostar 20 000 dollar per styck. Och sen att man helt enkelt etablerar de här namnen på vilka märken de bär. Det ska ju inte behöva fylla en funktion. De har nu på sig vad man har och så känner man igen det. Men här så poängteras det hela tiden.
Mm. Ja, där finns ju till exempel en scen där hon går omkring i sina designerskor och så blir hon rånad på gatan och sen tar rånaren hennes designerskor och sticker.
Det är väldigt bra. Nej, och sen var det mycket diskussioner när den första långfilmen kom. När det hade gått alla säsonger så kom det också en långfilm där man diskuterar mycket en av de här betydelsebärarna låtarna i den som hette Labels or Love. Och där finns en sån här ljuvlig, alltså hela texten är helt absurd när man läser den. Det är bara en upprepning i princip av, eller uppräckning av olika fina märken. Och så står det så här: Love's like a runway, but which one do I love more? No emotional baggage, just a big bag filled with Dior. Det är liksom ett exempel på det här. Att man tappar alla hämningar när det gällde så att säga i produktplacering.
Mm.
Som tidigare har varit sådär att man försöker smyga in det och sen blir det ett himla hallå om det märks.
Mm. Och det blir ju en sån där stadsskildring eller så här. Att det där påståendet blir ju att det där mode är en del av New York, som är den där platsen där de bor. Att det är och jag vill minnas att det var en sån här sak som kom upp också i den där serien som ett sån här tema, att i New York bryr sig folk om hur de klär sig, och man kan inte gå ut på gatan klädd i vad som helst, påstod de då.
Mm.
Och att det blev liksom det blev på något vis verkligen en del av hur de gestaltade det där, på ett sätt ganska idealiserade just New York-livet.
Mm.
Just med den här frilans författaren som bor i en sån här enorm våning.
Jo, men jag tänker också på att de som ser på Sex and the City, jag menar, det är ju människor som knappast har råd att ens köpa någon liten necessär.
Nej.
Mm.
Som är gjord av några av de här stora modehusen idag. Och kanske just de här accessoarerna blir också betydelsebärande. För man kanske inte har råd att köpa en hel klänning eller en outfit, men kanske någon liten accessoar. Och då kommer jag att tänka på när jag besökte Åbo konstmuseum för någon vecka sedan, där vi har en konstnär som heter Aurora Reinhardt, som ställer ut alltså väskor som liknar en väska gjord av ett känt franskt modehus. Den här väskan heter Neverfull. Och hon har köpt sådana här replikor av de här väskorna, och så har hon gjutit i gips. och måla dem i olika pastellfärger. Och de står där då, så de är ju replikor, men de är originalverk i hennes värld. Det är ju konstverk. Och sen finns det alltså en video som inte finns på konstmuseet, men som finns på Åbo konstmuseums Facebook-sida, där Aurora Reinhardt har en sån här gipsväska framför sig, och så har hon en hammare. Och så börjar hon slå sönder den här väskan. Och jag tycker den här liksom, att väskan i sig, alltså på riktigt, heter Never Full. Det handlar ju också om att ett sånt enormt begär efter status.
Och att man blir aldrig tillfredsställd.
Man blir aldrig tillfredsställd, utan man behöver mer och mer hela tiden. Och vad handlar det här egentligen om, det här vårt behov av de här märkesvarorna, de här märkeskläderna, de här modehuset, de här statussymbolerna?
Och sen tycker jag hela den här biten med replikor är intressant. Det är ju någonting som man lite nuddar vid i The House of Gucci, när de inser att den här marknaden av kopior håller på att växa sig större, och att en del av familjen tycker att det är ett enormt problem. Vi måste få bort det här, för de kastar en skugga över vårt fina märke. Och å andra sidan argumentet att, men det lyfter å andra sidan det här märket. Ju mer man ser det i gatubilden, så desto bättre, att de här kopiorna de facto är så välgjorda att det är svårt att ens upptäcka att de är kopior. Mm. Och det är ju också intressant det här, den status som ligger i det, att har du ett äkta Coco Chanel plagg eller inte?
Ja, det blir fullständigt eteriskt där i något. Det här är ju någonting som också den här Roberto Saviano, den här italienska journalisten, beskriver i den här sin reportagebok Gomorra, som handlade om italienska maffian och Camorran där i Neapel, och hur de här brottssyndikaten är så där fullständigt insyltade i alla de här modehusens verksamhet, för att de, och i synnerhet med det här att sprida och sälja sådana här piratprodukter, och att de där, och han beskriver det där, hur de där privatprodukterna faktiskt kan vara exakt samma produkt som den där som säljs som en verklig. Men, och det kommer sig av att de här modehusen lägger ut de här sina beställningar på produkter till olika sådana, syateljéer, och så ger de materialet och ritningarna åt de här syateljéerna, och så gäller det att de ska bara tävla sinsemellan om vem som lyckas liksom producera den här kollektionen som de vill ha snabbast. Och då betyder det att det kanske produceras 5 eller 10 gånger mer av de här produkterna än vad som går till försäljning som de äkta. Och alla de där som inte går till försäljning som äkta går till försäljning som pirat, men det är precis samma produkt. Och det är ganska fascinerande. Och det här har alltså, om jag minns rätt, så var det den här, så beskrev han att de här modehusen är medvetna om det, men de går med på det just därför att också de vinner på att de här produkterna syns i gatubilden, och på att människor ska, liksom så att säga, vanliga människor på gatan ska få den där känslan av att, men om andra människor som jag som går på gatan har råd med det här, så då måste ju jag också ha råd med det här.
Bitsy, det är ett ganska fult spel.
Det är ett ganska fult spel.
Men sen är det ju intressant också den här kombinationen, alltså att tänka man sig då att är mode och stil automatiskt samma sak? För idag talar man ju jättemycket om det där att man ska också, individualiteten ska synas i det här, att du ska kunna ha både och. Det talar man också om när Sex and the City startade, just att de kunde ha i garderoben de här rollkaraktärerna, både sånt som hittades på någon second hand butik för $10 och sen då ett plagg för 20 000, och det skulle gå att kombinera och så här. Men funkar det så i verkligheten? Och hur de här personerna som på riktigt har en egen stil, vad är det? Är det samma sak som att ha ett fint märke?
Så kommer jag att tänka på min favorit, alltså manliga stilikon, som är lite överraskande, men det är alltså Finlands tidigare president Urho Kekkonen. Så det kom sig alltså av att jag gjorde ett besök här för några år sedan till Ekudden, det där Kekkonen-museet där i Mejlands. Och där fanns det mycket foton på honom som hängde på väggarna och så här. Och det som slog mig alltså var, jag blev faktiskt alldeles häpen av det här, att hur ohyggligt stilmedveten han var alltså. Och då menar jag liksom inte det att han skulle ha klätt sig på ett sådär uppseendeväckande sätt, sådär som andra sådana, på något vis sådana prominenta politiska figurprofiler som behöver markera kraft och på något vis här, utan det var på något vis en väldigt sådär lågmäld stil som idag skulle funka om man går till alla de här hipsterkvarteren i Berghäll, så skulle det gå hem så himla bra. Alltså jag köpte till exempel en sån här kylskåpsmagnet som de hade där. Var det fanns ett sånt, det fanns ett sånt foto av Urho Kekkonen i sin fiskarmundering. Och han står alltså, det är fantastiskt det där foto, hur han liksom står så där lite bredbent och så har han på sig en sån där mörk, lite glansig sån här jacka. Med ett sånt, som man ser att det där tyget har liksom ett sånt är sytt i ett sånt rutmönster. Och sen har han sådana mossgröna byxor och stövlar. Och sen på huvudet har han en sån ljus rutig keps. Och sen runt halsen så har han en sån ganska diskret men väldigt, alltså jätte sådär elegant sån här röd skarf som han har knutit sådär ganska casually där. Ja, precis. Och så har han de där stora hornbågade glasögonen. Och när han liksom på något vis när han står där, så han ser så jäkla cool ut. Alltså
tänk en man som bär sina kläder också när han ska ut och fiska.
Ja, herregud alltså. Och det var samma sak på hemskt många av de där fotorna som man såg där. Att han hade på något vis en sån här jätte... Han hade ett fantastiskt sinne för att kombinera färger och just här de där små detaljerna som på något vis lyfte hela den här klädseln. Och just det här att han hade en hemskt personlig stil som var väldigt tydlig och på något vis väldigt sådär medveten. Och jag undrar, eller alltså jag blev alldeles häpen över det här, att hur den här karen som är född år 1900 i Savolax, bokstavligen i en stockstuga på något vis, utvecklar en sån här fantastisk stil som han bär på något vis i kontrast till hela sin samtid.
Ja, alltså man undrar ju om han hade någon stylist. Alltså på 70-talet hade presidenterna någon stylist, både i deras offentliga liv men också i deras privata liv.
Ja, jag funderar på det där också. Och det som, alltså vad jag kom fram till var att jag tror inte att det där är en stylists arbete. För jag tror inte att en stylist på 80-talet som ska klä upp republikens president skulle välja de här kläderna. Det skulle vara på något vis otänkbart. Mm. Och just det där att den är så personlig, den hör ihop med hur han bär de där kläderna. Så jag har på något vis på att känna att han kanske har valt allt det här själv.
Det har ju kanske också på något sätt att göra med auktoritet. Han har varit en så given auktoritet att han kan bära upp, jag menar det finns ju många bilder på honom i, ursäkta det nu finlandssvenska ordet värdare, men alltså sån här, vad heter det? Joggingdräkt, ja. Där till och med det kan så att säga utstråla en auktoritet. Jag tänker i motsats till i The House of Gucci, där den här lite misslyckade designen på 90-talet går omkring i en sån här helt hopplös neonfärgad då, joggingdräkt som är jättedyr och trendig för att det är då märke. Men det ser inte dugg auktoritetsingjutande ut i motsats till Kekkonen som på något sätt lyckas till och med att pull that off. Det är inte så dåligt. Men där kommer vi ju lite in på det här med att vilken, så att säga, utstyrsel, kostym man förväntar sig av vilka yrkesgrupper. Att just att det är så oväntat för att det strider emot det här republikens president-imagen. Och då funderar jag att hur mycket är en klädsel förknippad med en yrkeskår, en roll? Och där är vi kanske lite tillbaka i det här just att annonsera ett sammanhang.
Ja, nej, jag tänkte på det också för några år sedan så skrev då Sanna Tahvainen en essä i Hufvudstadsbladet där hon utgick från en bok som hon hade läst om författare och deras stil. Och då skrev hon bland annat om det här med stil, att stil ska inte förväxlas med mode. Mode är föränderligt och bundet till konsumtion medan stil är tidlöst och därmed mer bestående. Men då stod hon också fasta på en del då internationellt kända författarnamn och deras stil som ska vi nu säga en Karen Blixen eller en Sadie Smith eller Simone Beauvoir. Och det som förenar dem att de alla bar sådana här stora turbaner eller huvudbonader, färgglada sådana. Eller någon Susanne Brögger kom jag att tänka på, vars kännemärke är just en sån här, det ser ut som ett fågelbo som hon bär på huvudet. Och då skrev Sanna Tahvainen att hon också själv ofta bär en turban eller någon huvudbonad. Och för henne så är det dels ett slags praktikalitet, alltså när man inte riktigt har råd att gå till frissan så kan man dölja det där hårburre i den där huvudbonaden. Men samtidigt så känns det nästan som att den här turbanen håller allt på plats där inne i huvudet. Det blir som ett skydd för alla tankar som virvlar runt där. Och jag tänkte på det här också, att ofta när man går på några bokmässor eller så här så ser man genast på klientelet att här har vi att göra med kreativa personer. För ofta bär författare eller läsare väldigt färgstarka kläder med stora blommiga mönster eller spännande rutmönster eller så här. Att det på något sätt signalerar energi och flow och fantasi och kreativitet kanske.
Mm. Och är man en manlig intellektuell så kan man gärna ha en svart polotröja sådär som.
Just det.
Ja.
Det när svarta polotröjan är på något sätt mötespunkten för då finansiell framgång som Steve Jobs och sen då liksom det här kulturfältet, det funkar på båda i motsats till vissa andra som tydligt är antingen det ena eller det andra. Sen å andra sidan tycker jag att det är intressant att just nu produktplacerar vi igen med Marimekko till exempel som är på något sätt en del av en sån här kulturkostym, tunikor och sån här som definitivt hör hemma där, som å andra sidan också namedroppas i serier som Sex and the City, som finns som ett element att de har den här överskridande funktionen att de annonserar båda de här världarna på något sätt.
Ja, om man går på premiärer på teatrar, så det som jag ibland brukar göra, så då ser man ju att det finns en helt olika klädkoder beroende på vart man går. Alltså går man till svenska teatern så där klär folk upp sig. Men om man går till exempel till Teater Virus som är en sån här profil som en, vad ska man säga, en motkultursteater. Så där är det mycket vanligare just med sådär trasiga jeans. Så kanske lite sådär, folk lite sådär markerat klär ner sig mot det här liksom, mot det här premiärkvällens festlighet.
Då är vi ju lite sådär att vi landar nu i vår egen yrkeskår, sådär som kulturredaktörer. Har vi någon sån här given kostym som vi förväntas dra på oss?
Där märkte jag nog, en av de första sakerna jag märkte när jag började studera journalistik i tiderna var att när jag gick på presskonferenser så kunde jag konstatera att den sämst klädda människan där var i regel, eller var med största säkerhet journalist. Och det har ju att göra helt enkelt med det att journalister var den yrkeskår som var på plats som inte hade ett behov av att representera. Medan de som sen ordnade det här evenemanget, så de var ofta väldigt uppklädda och på något vis sådär propra.
Nej, jag brukar ju alltid säga att det finns en anledning till att jag jobbar på radio. Då slipper jag tänka på vad jag ska ta på mig på morgnarna eller klä upp mig eller sminka mig eller någonting utan det. Så det kanske talar för sig.
Som du Marit säger, man jobbar på radio av en orsak. Jag har aldrig riktigt hittat den där kostymen som skulle både vara bekväm för mig som person och annonsera min yrkesroll och vara allt det här i ett. Men kanske den dagen kommer.
Jag tänkte att eftersom jag börjar med en dikt av Henry Parland som handlar om kläder, så kanske jag också skulle avsluta med en dikt av Henry Parland innan du säger tackorden. Här kommer en kort dikt. De vida byxornas program. Vi ska vara mera kläder, mindre människor och själen insydd i uppslagen.
Nu säger jag tack.